Då har det blivit dags för konsert i P2 som ikväll sänder live från Tyska kyrkan i Stockholm som med sin ståtliga spira med tupp i toppen som reser sig över Gamla stans takåsar. Bara några kvarter från Kungliga slottet. Från och med idag och 4 dagar framåt är detta centrum för Stockholms egen festival för tidig musik. Välkommen till Stockholm Early Music Festival, hälsar jag som heter Francis Schocknesy.
Och så jag då som heter Anna Petrini. Och ja, det är faktiskt den 24:e festivalen i ordningen som invigs ikväll med den hyllade italienska ensemblen Accademia Bizantina. De har med sig musik av den enligt oss mångfacetterade och hidlöst produktive Antonio Vivaldi. Det blir konserter från den populära samlingen Lestro Armonico som var lite grann Vivaldis nyckel till framgång. Och mer virtuosa verk som skrevs för dåtidens mest framstående musiker. Francis, vad kan du berätta om kvällens italienska gäster?
Ja, det är riktigt fint besök vi har fått i Stockholm och i P2. En av vår tids kanske finaste barockensembler kan man nog kalla dem. De leds av Ottavio D'Antone som är cembalist och han kommer leda ensemblen från sin plats vid cembalon, alltså Accademia Bizantina. Och utöver Ottavio D'Antone så är de 9 musiker i ensemblen. De spelar fioler, viola, cello, bas och en luta också som verkligen bidrar till deras klang och deras sound. Och så är det konsertmästaren Alessandro Tampieri som också har en framträdande roll. Han spelar ju förutom fiol då förstås även det lite ovanliga instrumentet viola d'amore.
Han är verkligen en multitasker. Mer om hans instrument viola d'amore senare. Men Francis, jag tänker så här, vi måste liksom förflytta oss lite till Venedig.
Ja, ta oss
för
med.
Historien. Ja, jag ska försöka. För historien om Antonio Vivaldi är också väldigt mycket historien om Venedig. Där föddes han 1678 och tillbringade största delen av sitt 63-åriga liv. Venedig var ju i och för sig ett religiöst centrum med Markuskyrkan, men hade, vad jag har förstått det, även ett pulserande, hett och dekadent nöjesliv med mängder av operahus som lockade fint folk från hela Europa att förströ sig och liksom faktiskt festa loss i operasalongerna.
Ja, Anna, du vet väl att Stockholm kallas Nordens Venedig?
Det vet jag. Och nu är konserten igång.
Thank you.
liksom. Så inleddes invigningskonserten av årets Stockholm Early Music Festival. I Tyska kyrkan i Gamla stan i Stockholm.
Thank you.
är den italienska barockensemblen Accademia Bizantina som spelar för oss. P2 sänder direkt från Stockholm Early Music Festival. Det här var konsert nummer 8 i A-moll för två violiner, stråkar och generalbas av Antonio Vivaldi. Näst ut, Sinfonia Il Coro delle Muse.
Thank you.
Maria i G-dur, känd som Il Coro delle Muse. Komponerad av Antonio Vivaldi och tillägnad Fredrik Christian, prins av Polen och kurfurste av Sachsen, i samband med hans besök i Venedig 1740. Academia Byzantina har spelat för oss i konsert i P2 och ska fortsätta göra det. Vi sänder ikväll live från Stockholm Early Music Festival, som i och med denna konsert inviger sin 24:e festival ägnad den tidiga musiken. Och nu ska vi få bekanta oss med ett lite ovanligt tidigt instrument. Kvällens konsertmästare Alessandro Tampieri ska nu låta fiolen vila en stund och istället plocka fram sin viola d'amore. Och den behöver stämmas. För den har nämligen inte bara sensträngar utan även metallsträngar. 7 stycken sensträngar, och under dessa 7 finns ett gäng metallsträngar. Och de strängarna spelar man inte med stråken, utan de finns med som resonanssträngar. Så när man spelar på en viola d'amore så får man liksom lite inbyggd akustik, kan man säga. Det stäms här på scenen. Det måste man göra när man har sensträngar. Strängar av tarmar, alltså ett organiskt material som ju förstås reagerar på fukt och värme. Och sånt blir det mycket av i en kyrka med en stor och härlig publik. Men när det så småningom är färdigstämt här inne i Tyska kyrkan så kommer det att vara dags för Vivaldis konsert för viola d'amore i D-moll. Och Alessandro Tampieri är solist. Thank you. herrar, vi har hört en av Vivaldis 8 konserter för viola d'amore. Och den innehöll en kadens som absolut tog ett steg, ett rejält kliv österut. Det är ju mycket tack vare sina resonanssträngar av metall som en viola d'amore har en så säregen klang. Jag vet att Leopold Mozart skrev tydligen att instrumentet lät särskilt charmerande i kvällens stillhet. Men det var inte så stilla.
Nej, det var inte så stilla det här nu. Applåderna ni hör är alltså för framförallt kanske Alessandro Tampieri som var solist med Accademia Bizantina under ledning av Ottavio D'Antone i Vivaldis konsert för viola d'amore i D-moll med RB nummer 394.
Ja, kära någon, han skrev ju så enormt mycket musik, den gode Vivaldi. Det är violinkonsert i A-moll hit och violinkonsert i G-moll dit. Till sist blev ju någon ändå tvungen att bringa ordning och katalogisera hans musik. Vem gjorde det?
Ja.
Det måste ha varit en vän av ordning,
ja, eller? Någon som kände att det behövde styras upp. Och det var faktiskt en dansk.
Jaså.
Det var musikvetaren som heter Peter Ryom. Han skapade en katalog alltså över Vivaldis hundratals kompositioner. Och efter honom så kallas den här förteckningen Ryom-förteckningen. Ryom-Verzeichnis. Förkortas RV. Med tillägget av ett nummer också som är specifikt för varje verk. Det fanns faktiskt flera förteckningar över Vivaldis verk innan, men det är liksom den här som har blivit standarden.
Den har satt sig. Ja. RV låter bekant.
Ja.
Visste du förresten att franska skivbolaget som heter Naive, de har gett sig kast med att spela in Vivaldis samtliga verk. När blir det klart, montron?
Ja, de kommer hålla på ett tag, tror jag. Jag tror att det är över 500 som finns att välja på där.
Nya Slussen kanske hinner bli klart.
Ja. Vem vet? Ja, hörni, ni lyssnar på konsert i P2 som sänder direkt från Tyska kyrkan i Gamla stan där Stockholm Early Music Festival för 24:e året i rad nu inleds. Och vi har hört alltså den första halvan av öppningskonserten med italienska barockensemblen Accademia Bizantina.
Mm. Och publiken här i Tyska kyrkan, de kommer nu att få sträcka på benen och ta en liten paus, välbehövlig kanske, från kyrkbänkarna. Vad hittar vi på i pausen, Francis?
Ja, vi har lite smått och gott att bjuda på här för er som lyssnar på P2. Vi ska få höra några intervjuer med några musikerna och så ska vi få höra hur det är att jobba med Stockholm Early Music Festival. Men först ska vi få en pratstund med en av årets invigningstalare som talade precis innan vår radiosändning började. Det är ingen mindre än Susanne Rydén som är vd för Stockholms konserthus. Och innan dess också, framförallt kanske i det här sammanhanget, barocksångerska med en lång internationell karriär. Välkommen till P2, Susanne.
Ja, men tack så hemskt mycket.
Hur känns det att vara på Stockholm Early Music Festival?
Det känns ganska hemtamt och väldigt trevligt och roligt.
Vad är din relation till den här musikfestivalen?
Och jag har funnits med på ett eller annat sätt sedan dess allra första början. Jag vet att jag ett av de första åren blev utsedd till årets mungiga, till exempel. Den hänger fortfarande där hemma.
Vad betyder det?
Ja, men då blev man uppmärksammad för att man hade gjort insatser för den tidiga musiken i Sverige.
En hedersmungiga fick man alltså. Var den i guld?
Den var inte i guld och jag är kanske inte jättebra på att spela på den, men jag gillar symboliken.
Ja. Det finns väl inga mungigor i guld?
Nej, men jag tänkte kanske för det här, tänkte jag, att man hade gjort en extra.
Ja, precis.
Ja. Hur tycker du att den tidiga musiken mår i Sverige nu?
Ja, men den mår väl ganska så bra. Eller överhuvudtaget så tycker jag att intresset för musiken, det har blivit liksom så etablerat på något sätt, att den här med den tidiga musiken, Det är ett självklart inslag i musiklivet på olika sätt. Det finns också fantastiska musiker. Jag menar, vi har ju nu också sedan många år tillbaka en utbildning i Sverige där som många tar del av på olika sätt. Men jag tycker att den mår faktiskt bra. Och den här festivalen har ju gjort jättemycket för att också etablera och sprida musiken.
Jag tänker, du nämnde det här med att det finns faktiskt akademiska utbildningar för tidig musik. Vad har det för betydelse egentligen?
All utbildning har jättestor betydelse för återväxten. Och när jag själv studerade, vilket är nu väldigt länge sedan, men då var det ju liksom lite sådär, då fick man leta. Jag vet att jag fick åka till Göteborg från Stockholm där jag gick på musikhögskolan för att kunna hitta någon som kunde undervisa i sång. Och nu finns det ju flera pedagoger och jag själv har undervisat här på musikhögskolan i många år också. Så att det är etablerat på ett annat sätt.
Vivaldis musik hör vi ikväll här. Jag tyckte jag hörde du sa i ditt invigningstal här att vi skulle få dansa till musiken.
Ja.
Visst är det ju, man har svårt att sitta still. Jag funderar på, har du sjungit mycket Vivaldis musik? För han har ju skrivit väldigt mycket opera också.
Ja, men han har skrivit otroligt mycket utav allt skulle jag säga. Och jag har sjungit operaarior, jag har sjungit många av hans motetter. Och det lustiga är att en del av den här musiken som vi hör ikväll, den omgav just motetter utav Vivaldi när jag turnerade med Academy of Ancient Music för också ganska många år sedan. Men det blir ett sånt härligt minne. Vi var runt om i Centraleuropa och det var härligt.
Ja, du kände igen den här musiken?
Jajamensan.
Ja, vad härligt.
Ja, jag dansade i bänken.
Ja. Susanne, tack så mycket för att du ville prata med oss.
Ja, men
och hoppas väl. Du får en trevlig fortsättning på kvällen och festivalen.
Tack så mycket för det.
Tack ska du ha.
Vi har en till gäst här. Jag står här bredvid Klara Hellström. Hej, säger jag till dig.
Ja, hej.
Du ska få en mikrofon alldeles nära munnen.
Ja.
Och jag är så nyfiken. Du jobbar med festivalen. Vi ser dig inte på scenen, du jobbar mer bakom. Vad gör du?
Ja, precis. I år så ska jag rodda med alla nattkonserter och vara lite lokalansvarig för den lokalen där i Storkyrkosalen.
Oj, nattkonsert. Det är alltså konsert även på natten här?
Jajamän, på madrasser.
Oj, det låter härligt. Vad kan man höra då?
I år så är det Erik Rydvall som ska spela nyckelharpa, spela lite folkmusik och lite Bach och så. Så det blir nog bra.
Verkligen, det skulle jag vilja gå på.
Då får man lyssna liggande, är det så?
Jajamän, det är mycket behagligt. Jag har varit själv på dem tidigare år och man somnar nästan.
Alltså, jag tänkte just fråga det, somnar folk?
Ja, gud ja, folk snarkar.
Jaså, ja. Där ser man. Ja. Men är du själv musiker kanske?
Jajamän, jag är blockflöjtist så att jag kom in i den här festivalen genom att de frågade när jag gick på musikhögskolan om någon kunde tänka sig att vara lite volontär.
Ja.
Så ja, på den vägen är det.
Just i år då, på programmet, vad ser du fram emot mest? Har du något särskilt?
Ja, bra fråga. Det är väl den här sångkonserten då på fredag är det va?
Gänget från Belgien
ja,
som heter...
precis. Den är väl mest hypad.
Vox Luminus, om jag inte minns fel. Ungefär. Ja, den ser vi fram emot alltså. Och vad tycker du är speciellt med den här festivalen?
Ja, det är en bra fråga. De håller ju på med det som jag håller på med, så det är klart att jag gillar det med tidig musik och barockmusiken. Och
vad är det som är speciellt med barockmusik och tidig musik?
Ja, som blockflöjtist så är det ju det man spelar mest.
Just det.
Och, det är många som kan relatera till den. Det är inte så svårlyssnat och behagligt.
Ja. Tack snälla Klara Hellström för att du tog dig tid att prata med oss.
Tack, tack.
Lycka till med festivalen. Fortsättningen.
En festival behöver ju alla typer. De behöver ju de som är på scenen och så alla de där bakom.
Ja, precis. Och just den här festivalen vet jag har väldigt många volontärer som jobbar väldigt hårt för att det här ska gå runt och funka bra. De kommer efter sina vanliga jobb och så jobbar de hela kvällen med festivalen här. Joanna, vi ska gå vidare här nu i våran paus i P2-sändningen.
Det ska vi göra. Det är dags för Ja, det var ju så här. Igår kväll, alldeles strax innan genrepet, så fick jag träffa två av kvällens fantastiska musiker. Det var konsertmästaren Alessandro Tampieri och violinist Lisa Ferguson. Och jag började med att fråga Alessandro Tampieri om hans Viola d'amore och hur Vivaldi använder sig av den.
I know very well, of course, and I have people that play, but I never try. But I want to do this, yes. Maybe this is a good reason to start.
Jag känner väl till dem, men har själv aldrig provat. Kanske är det dags nu. Vi fick sällskap av violinisten Lisa Ferguson, amerikanska, bosatt i Italien och medlem i ensemblen. Samtalet gled in på Vivaldis Venedig och hur man väcker liv i ett partitur med få anvisningar. Men först, varifrån kommer namnet Accademia Byzantina och hur uttalas det?
In our accent, our language is Byzantina, but actually in Italian it's Byzantina. So I don't know, you can say in every place, both.
Well, the name comes from the fact that the group started in Ravenna, which was the Byzantine capital, and the thought that every member comes together to make a whole, like the mosaics, lots of little pieces to make one big picture.
Ensemblen grundades i Ravenna, en viktig stad i det bysantinska riket. Precis som mosaiken där består av många små delar, så bidrar varje medlem till helheten. Hur tolkar man musik med så lite information om hur den ska spelas?
In baroque music, there are things that are written out. And then there are things that are not written out. Like, the bass line is not completely written out. There are things that are left to the player's discretion. And there are also things that musicians of the time, they knew. It was their practice. It was the way they learned music. And we don't learn that way anymore. We're given almost too much information. And people can produce maybe without always thinking very deeply about what they're doing. But in this style of music, there's a lot that we can add ourselves. And so this is what we unveil, the secrets, the things that are kind of hidden inside.
Det som inte står var självklart för dåtidens musiker. Det ovanliga skrevs ner. Det är våra ledtrådar.
Maybe I can give an example. The written music is the hand of process of a composer. But we have just the hand. Our purpose is to reproduce a kind of beginning of this music. It's like the written literature. We have the words, but we can't hear the real music of this word. Our purpose is to go to the source of this process of composition, and of course to give a kind of version. Our version, of course, is impossible to have the real version. And I think this is the meaning of the description of the music, of the Baroque music.
Vi har noterna, slutprodukten, men vi söker början, läsningen av materialet. Här blir det källorna som hjälper oss med kunskap. Och Venedig under Vivaldis tid var inte som ett europeiskt Las Vegas.
Yes, of course. Venice was a really important capital of culture. At the time of Vivaldi, it was in decline, of course, but really rich and with a lot of connection between the Istanbul and the East, also the Far East. In Venice, a lot of rich people come to both the clothes, etc., etc.
Textile, anything that there was, that the richness that they had to trade.
For this reason, Vivaldi wrote a lot of little piece of music, like a little souvenir of Venice. I mean, the strings concert, very short. Vivaldi wrote for the people who comes to hear the music and wants to bring with them, so a very small symphony in three movements with not so much ideas, but really powerful. Yes, Venice was really a kind of Las Vegas. Or
maybe a melting pot, no? With all melting the different... Pot.
Yes, also.
And I also think that, yes, it was in decline, but at the same time, Vivaldi brought to prominence the concerto form with l'estro armonico, and something new grew from this that influences us even today. What was new was this form of music, because before it was all the religious music, the sacred music, and trio sonatas. Concertos weren't so prominent or so important, but from this collection of concertos, this collection influenced so many other composers, and to this day, he really had a huge impact.
En kulturell smältdegel, men på nedgång. Vivaldi var entreprenör. Han skrev musik som souvenirer till rika besökare. Han utvecklade solokonserten som form. Men mot slutet gick det som bekant utför. Han dog ensam och fattig i Wien, omsprungen av den neapolitanska skolan.
So Vivaldi was really important at the beginning of his career, but at the end of his career there is another style, the Napolitan style, which is fight with the Venetian style. This is one of the reasons that Vivaldi comes to Vienna, and of course he died in Vienna, because the culture, it began to run even more to the end of this century.
Ja, Vivaldi. Och den venetianska skolan gick ur tiden och den neapolitanska vågen var ett faktum. Konsertmästare Alessandro Tampieri och Lisa Ferguson berättade om det och mycket mer.
Ja, vad spännande det där med hur de tar sig an ett notmaterial med så få anvisningar. Och hur det som inte skrivs ut är det mest självklara. Och de hade ju förstås inte oss i framtiden i tankarna när de skrev sina noter. Ja, men det måste ha varit tillit som var ett ledord i alla fall, tänker jag, i musiklivet där. Man litade på att folk visste hur det skulle spelas.
Sympatiskt på något vis. Mm. Och Venedig, alltså man kan ju tänka sig att det gick rätt vilt till där, minst sagt. Och så himla kul att musikverk kunde vara en souvenir, alltså ändå rätt hög nivå på den souvenirshoppen, får man säga. Vi står ju här i Gamla stan, Francis, där det inte saknas den typen av affärer. Men liksom, hej, jag tar gärna en violinkonsert av Vivaldi. Har du någon i dur? Kan jag få den i paket?
Skulle man kunna få något med Viola d'Amore kanske,
ja,
Anna?
Ja, helst gärna. Ja du, där skulle vi ha varit. Men vi passar på och tar något med Viola d'Amore. Vi tar lite ur Bibers partita nummer 7 i C-moll. Där får vi två Viola d'Amore.